P1 Dokumentär.
Ulla var nog mer förvånad än lättad när döden kastat henne tillbaka. Förstod att hon var tvungen att vara en krigare nu för att erövra livet igen. Blodsmaken i munnen som inte ville försvinna. Fysiskt var hon ganska okej. Det var den trasiga själen som smakade blod. Efter att allting krossats i ett rasande hav.
Estonia. Natten jag inte dog. Av Annika Olsson.
Estonia.
Jag vet, jag kom från Mexiko och skulle börja Konstfack igen i augusti. Och jag var ganska förälskad.
Det är 1994. Ulla är 30 år och hon och hennes äldre syster Lena går på Konstfack och delar livet i Stockholm med varandra.
Jag vet att jag kände också sån lust när jag kom tillbaka, för det hade varit så här lite segt på Konstfack innan. Och sen hann jag ju bara gå på skolan några veckor innan det hände.
Ulla och systern Lena har länge pratat om att resa till Estland.
Så som jag minns det så var det hon som sa att jag ska åka till Estland. Och då var ju jag kvick på att haka på det. Och vi skulle besöka konsthögskolan. Och i den veva så blev det ju att vi pratade om det. Och så var det någon mer som hörde som ville följa med. Och så var det någon mer som hörde. Så det var ju många egentligen som skulle ha följt med från början.
Ullas vän Anneli är en av dem som funderar på att åka med. Hon går en vidareutbildning i Stockholm. Varje torsdag kommer hon åkande från Mellerud och övernattar hos Ulla.
Och efter skolan på fredagen så gick vi ut och åt tillsammans. För jag hade nattågsbiljett hem den fredagen. Och så var det diskussion om och hit och dit om jag skulle hänga med till Estland. För de skulle åka på lördagen. Och jag stod i valet och kvalet och vi tog oss några järn, kan man säga. Jag doppade sockerbitar i whisky, för de hade ingen grädde så de kunde inte göra Irish coffee. Så då stack jag whisky på bil, eller
på bit.
På bit. Det var lite kul. Det, alltså, det har jag aldrig gjort efter det, för jag har inte kunnat göra det. För det är liksom, då tänker jag på den kvällen. Men det slutade med att Ulla följde mig till nattåget. Och jag åkte hem.
Men vi blev 4 stycken som åkte.
Det är Ulla, hennes syster Lena och 2 klasskompisar från Konstfack, Petra och Gunilla, som går ombord på MS Estonia i Värtahamnen den här lördagen.
Jag har alltid varit lite fobisk. Jag tycker inte om små utrymmen. Och jag har aldrig gjort det. Därför har jag aldrig riktigt gillat att åka såna båtar. Och det visste min syster om. Men den här resan över, när vi åkte dit, så var jag så trött. Så jag sov för första gången i en hytt och det här var ju under däck. Och jag vet att jag känner mig faktiskt väldigt stolt över och tänkte att nu kanske det här fobiska ska bara gå över, att det går bra liksom.
Estonia lägger till i Tallinns hamn. Det är 3 år sedan landet blev självständigt. Och estländarna är stolta över färjetrafiken som blev deras första direktkontakt med väst. Men när de 4 vännerna besöker en marknad i en förort så märks fortfarande bristen på varor. Människorna är avvaktande och nästan ingen talar engelska. Efter 3 dagar är det dags att resa hem igen. Väderprognoserna talar om friska vindar med risk för storm över Östersjön. Båten är en kvart försenad när den avgår från Tallinn klockan 18.15. Ombord finns närmare 1000 personer, varav 185 i besättningen. Det är den 27 september och man beräknar vara framme i Stockholm 8:30 på morgonen nästa dag.
Men då kände jag ganska snabbt att jag kommer inte vara nere i hytten. Det känns inte bra. Det var ju också dåligt väder.
Strax före middagen så går Ulla och systern Lena ner till poolen. Den kraftiga sjögången skapar konstiga vågor i bassängen. Systrarna pratar om Titanic. Ulla har av misstag råkat se filmen på tv nyligen, den gamla svartvita versionen. Och i bastun berättar hon för Lena om hur ont i magen hon fick.
Jag var nere i hytten en stund och bara kände, nej men jag går upp och kollar i vilorummet som finns på alla båtar som jag har sovit många gånger. Så här. Och de är också väldigt högt upp. I alla fall så var jag där uppe och tittade.
Där uppe i vilrummet på femte däck är det mörkt och tyst. Trots att det sjungs karaoke för fullt på pub Admiral. Och det finns gott om plats för alla fyra.
Jag ville att de, det var ju mysigast om de hade kommit upp också.
Så Ulla tar sig ner till hytten under bildäck igen och försöker få med sig de andra.
Då var det en av mina vänner som sa att jag kommer men gå upp före. Så kommer jag. Och min syster sa vi kommer. Men du vet när man hör när någon säger som tänker att nej men jag orkar inte riktigt. Och jag vet när jag stängde hytten så kände jag mig lite sur på min syster. Tänkte att jag ville se att de skulle komma med upp.
Men det blir Ulla ensam som tar trappan upp från hytten. Klockan är 11:30 på natten och passagerarfärjan befinner sig på öppet hav öster om finska Hangö och väster om Mariehamn.
Så vet jag att jag tänkte shit, det måste gå jävligt höga vågor. För jag vet att det var svårt att gå i trappan och sen kom jag upp i vilorummet.
Båten kränger i den hårda sjögången. Det blir allt svårare att röra sig ombord. En del passagerare börjar må illa och många tar sig ner till sina hytter.
Jag vet att jag tog av mig mina skor och jag tog av mig en ganska tjock tröja som jag har för den veka som kunde. Och så la jag mig precis på golvet. Precis då kom första knixen.
Färjan får slagsida. Glas och flaskor far och i dansrestaurangen tvingas de estniska showdansarna avbryta sitt uppträdande.
Jag fattade inte vad det var som hände, men min första tanke var att jag skulle ner till de andra.
Ulla vill ta sig ner till Lena och kompisarna i hytten. Men båten rör sig på ett sätt som gör det nästan omöjligt att ta sig fram.
Då börjar folk skrika att man måste bara upp liksom.
Vid trappan halkar hon och tappar balansen.
Då hade båten kantrat ganska mycket så då bildades det en kedja. Och jag vet att det var någon som skrek till mig för jag gled neråt. Ta av dig strumporna. Och då blev jag liksom uppdragen i den här kedjan. Och hamnade uppe där vid relingen. Så jag var ju väldigt tidigt upp. Så, så mycket som berättade sen hade jag ju aldrig sett någonting av. Jag kände mig inte rädd. Jag tänkte inga strategier. Hur ska jag ta mig upp? Jag ska göra. Det var som jag bara stod där. Jag var som gjuten där. Där stod jag. Jag ser mig själv stå där och titta ut över havet. Och jag tror säkert också jag såg folk som hoppade. Och jag vet också att jag kände mig oerhört tom.
Tom?
Ja. Och jag vet att stod ett, jag tror det var ett par som stod bredvid mig. Och jag vände mig till det var en tjej som stod närmast mig och så sa till henne så här, vad är det som händer? Och precis när jag hör mig själv säga, vad är det som händer? Så låter det inte som min egna röst. Och jag vet att hon vrider sig sakta mot mig och tittar mig rakt in i ögonen. Hon har jättemycket mascara som har runnit på kinderna för hon har gråtit. Och så sen vänder hon sig, jag tror inte hon svarade mig ensamma. Och sen vänder hon sig sakta igen tillbaka och tittar ut över havet. Precis som jag stod och tittade.
Knix nummer två. Bogvisiret faller av och vatten börjar forsa in på bildäck. Möbler, utrustning och människor som inte lyckas hålla fast i något far som projektiler genom luften inne i båten. Många står som fastfrusna vid väggar och trappräcken. En del slår sig fram, andra väntar på sin tur. För de som fortfarande är kvar i sina hytter är det nu nästan omöjligt att rädda sig upp på däck. Kaptenen gör en kraftig gir och båten kantrar ännu mer.
Mayday, mayday.
Lutningen gör det svårare och svårare för Ulla och de andra ute på däck och stå kvar vid relingen. Mer och mer hamnar tyngden i armarna och i händerna som griper fast runt räcket. Nu handlar det om minuter innan fartyget lagt sig helt på sidan. Och det inte längre finns någon chans att häva sig över relingen och rädda sig upp på båtens utsida. Men Ulla har fortfarande inte en tanke på att hon måste härifrån. Ingen insikt i vad som håller på att hända. Plötsligt dyker en man upp i hennes synfält. Han klättrar på utsidan av skrovet alldeles framför henne. Och han är vacker, hinner hon tänka. När han möter hennes blick och säger: "Du måste klättra, klättra efter mig." Och då gör hon det. Hon klättrar.
Och hade han inte sagt hur man klättrar, hade jag hade inte klättrat. Jag hade stått och sjunkit med botten.
Det är mitt i natten, i slutet av september. Det blåser storm och i havet rasar 6 meter höga vågor.
Det var väldigt mörkt, man såg ingenting. Men jag ser däremot en kvinna som står där. Och jag ser också längst bort åt skrovet så står det. Jag vet inte om det är flottar som kommer i eller... Det är mörkt, så det är inte lätt att se någonting. Men jag ser den där kvinnan och då går jag fram till henne och så frågar jag så här: "Får jag hålla din hand?"
Någon måste ha hjälpt henne att få på en flytväst, men det är inget hon minns.
Och då tar vi varandra händerna och så tar det kanske inte många sekunder innan det kommer en sån jättestor våg som slussas ut oss i havet. Och sen hamnar jag i vattnet. Jag kan inte minnas att jag tänkte att det var kallt eller någonting. Inget som man har.
Det är trycket mot trumhinnorna hon minns. Hon sjunker, sjunker, sjunker för att sedan sakta stiga igen. Men någonting tar emot. Det går inte att komma upp. Hon slår huvudet i något som pressar henne tillbaka. Vattnet är fullt av saker. Saker som inte är saker längre utan bråte. Nu växer paniken för första gången. Hon kämpar, slåss för att ta sig dit där lungorna kan fyllas med luft, men det känner ingenting till. Till slut blir begäret övermäktigt. Hon drar djupt efter andan.
Och jag vet, jag tog in ett andetag med vatten. Ja. Och när jag tänker på det nu så tänker jag på att jag hade en typ av dödsupplevelse. Jag tänkte inte om att jag skulle dö, utan helt plötsligt bara det var någonting som fick mig att slappna av. Och någonting som var väldigt, väldigt skönt.
En ny våg. Och plötsligt finns det ingenting som håller henne nere längre. Som en kork flyter hon upp till ytan.
Jag blir i alla fall uppdragen på en upp- och nervänd livbåt. Som det sitter en ung kille från Estland. Så jag måste ha flyttat upp där. Och hur han ser mig och hur han bär sig åt det. Då kommer jag också med magen över båten. Så jag minns att jag kände att det var varmt på mina händer. Och det var väl vattnet som kom upp.
Så vattnet som hade värmts upp i dina lungor?
Ja, att det var liksom... Och jag vet att jag... För då var jag ju jättekall om händerna.
Den unge estländaren drar upp ännu en person. En ljushårig kvinna strax under 50 i barnflytväst. Långt senare ska Ulla inse att det här är samma kvinna som hon höll i handen när de sköljdes ut i havet.
Och sen låg ju hon och jag, vi låg i sked med varann hela natten. Och det är klart att vi skapade någon typ av kroppstemperatur till varandra. Vi låg liksom på kölen och höll fötterna på, om man säger som relingskanten. Den unga killen, han låg liksom på andra sidan ganska högt upp, tror jag. För det kändes som att han skyddade oss ganska mycket på något sätt. Och han var ganska rejält klädd. Vi hade ju, jag och den andra kvinnan som jag låg så nära, vi var ju väldigt tunnklädda. Hon var mer som försökte få igång mig. Jag var nog mycket mer apatisk än vad hon var. Jag tror det var nästan omöjligt att få mig att säga något. Men jag vet ju en gång under natten när hon såg en flytväst flyta förbi och skulle ner och hämta den. Och jag blev helt tokig på henne. Och bara sa att upp igen. För jag visste att skulle hon komma en våg precis som skulle plocka upp den, då hade hon åkt iväg. Och då hade jag ju inte jag heller klarat mig. Och det var ju också tryggt att ha någon sån här... också en gång under natten när jag bara kände, nu släpper jag taget, nu orkar inte mer, jag bara släpper. Och då blev hon helt tokig på mig. Och bara, håll i dig. Så vi behövde ju varandra. Och om det var säkert både den där närheten och känna att vi var inte helt ensamma i det här tokiga havet och galna händelsen, utan också värmen från varandra, såklart.
Det här var ju en onsdag. Och det var så här, jag skulle ju tullas på torsdag som vanligt.
I Mellerud är vännen Anneli vaken ovanligt tidigt.
Och så hade jag lagt in gröna tomater i en speciell lag. Och då ska det bytas och vändas på regelbundet för att det ska bli gott. För jag skulle ha med mig gröna tomater, Ulla. Så på morgonen där, det var före 5, så går jag upp för jag ska vända den här innan jag ska åka till jobbet. Och som vanligt sätter jag på radion.
Klockan är 5 och här är Ekot. Bil- och passagerarfärjan Estonia sjönk i natt i Östersjön i mycket hårt väder.
Och så hör jag detta. 167 personer ombord. Att en båt har förlist i Östersjön.
Kan du se Estonia eller har fartyget sjunkit helt?
Fartyget har sjunkit.
Vad är det ni kan se? Vad finns det på havet?
Där finns en massa, så ska jag säga, skrot och prylar från Estonia samt av Mariellas egna vikingflotta som vi har också lagt ner i sjön för att hjälpa.
Och det är klart jag tänker på, jag visste ju att de skulle komma hem på onsdagen. Det är klart jag tänkte på, tänk om det är deras båt. Hur ska jag tänka nu? Hur ska jag förena på? Och sen börjar de tala om sådana här krisnummer. Och då ringde jag. Och de svarade någonstans i Frihamnen. Och då får jag ju reda på när den hade avgått. Och då börjar jag ju lägga ihop att det är deras båt. Och de frågar mig om jag känner någon. Ja, jag kanske känner någon som är ombord. De var väldigt, väldigt lugnande. Och det är jag jättetacksam för, måste jag säga. Alltså fick mig ner i varv. Och det var det som gjorde att jag då förstod att nu måste jag ringa till Jan. Ullas dåvarande pojkvän. Och då bor han i Gamla stan och han är sömndrucken och fattar ingenting. Ja, men Jan, förstår du vad jag frågar om? Vilken båt kommer Ulla hem med ifrån Estland? Nu lägger jag på och så ringer jag om några minuter, så. Nu måste du vakna, vi måste prata. Och så ringer jag igen och då har han fått tidningen. Då fattar han. Du måste åka till Frihamnen, så nu måste du åka dit och ta reda på allt. Nu kan du inte sitta hemma. Och han gjorde det. Han åkte iväg.
Jag åker till rederiet, känner en enorm stor sorg för det som har inträffat. Jag kan lämna några senaste nytt, men jag kan ju börja med för de som har kommit efter det.
Ulla, kvinnan och den unge estniske mannen har nu klamrat sig fast på kölen av en liten upp- och nervänd livbåt i 5,5 timme. Vågorna har fört de tre allt längre bort från övriga flottar och livräddningsinsatser.
Förhållandena är mycket hårda, vinter 25 meter per sekund. Det är spaning efter livflottor, livsbåtar och simmande människor som kämpar med sitt liv.
Jag har ett sånt där minne av att om det var den tredje eller fjärde vågen, den sköljde över oss. De andra åkte vi uppe på något konstigt sätt. Men att jag till slut hade någon känsla av när den just den vågen skulle komma som skulle skölja över oss. För det blev ju också oerhört kallt då. Och väldigt obehagligt att komma under vattnet igen. Och jag kommer ihåg hur ont det var jag hade i kindmusklerna. Och det fanns inget annat ljud, det fanns ju ingen jämmer eller det var ju blåsten och stormen och så det här ljudet av hackande tänder.
Då hade de lagt ut passagerarlistorna på text-tv på något vis. Då blir det en slags svart på vitt. Sen förstod jag ju det att jag måste ringa till Anna-Lisa och Sven.
Ulla och Lenas mamma och pappa är hemma i Årjäng när Anneli ringer.
Då visste de ju att det hade hänt något. Men de visste ju inte hur det hade gått med någonting. Och så sa Sven så här att är det någon som kommer klara sig så är det mina töser. Va? Och så pratade han så varmt om dem. De kommer att klara det här.
I slutet började det bli varmt. Det började infinna sig någon skön känsla. Det kan ju inte ha varit så lång tid, för jag vet inte hur länge man överlever med att börja känna som värme. Och det var väl på morgonkvisten när allting hade lagt sig. När det också var stilla helt plötsligt och vackert.
Kommer du ihåg det?
Jaha. Det var helt... Ja, det var stilla. Och det var oerhört mycket olika gråa nyanser. Jag har aldrig sett en skala med så mycket olika gråa nyanser. Det var faktiskt vackert. Jag vet inte om jag tänkte att det var vackert. För att det var liksom... Säkert kanske jag hade haft en timme kvar där i vattnet. Och sen hade jag nog inte klarat det längre. Så att det också hade någonting med döden att göra. Eller om det var så vackert, jag vet inte. Och då var ju den delen av havet var ju som en enda stor gravplats. Med så många döda människor.
Vi hade precis ätit frukost och mina äldsta, Linus och Simon, de skulle till skolan. Så de var precis, stod i hallen liksom när telefonen ringde.
Ulla och Lenas äldre syster Irene visste ingenting om resan till Estland. Hon är helt oförberedd när hennes mamma ringer.
Så säger hon så här, Ulla och Lena var med båten. Och jag fattar ingenting. Vadå båt? Men har du inte hört? Nej, men det är en båt som har sjunkit. Och så säger jag, men förstår du väl att inte Ulla och Lena var med den båten? En sån båt kan väl inte sjunka? Ja, men du får ju sätta på tvn. Hon var ju helt hysterisk. Och då tänkte jag så här, men det är typiskt. Alltså varför ska hon allt överdriva? Ja, men så gick jag i alla fall och satte på tvn. Och då bara liksom, då var det precis som att... Ja, jag bara fick en knytlade slag rakt in i magen liksom. Då bara sjönk jag ihop och bara skrek.
Och vi var några av de sista som blev plockade. Att de satte på mig någon sel och att jag åkte upp och sådär. Det minns jag faktiskt inte. Men sen har jag någon minne av helikoptern. Det är gråa filtar.
I Sverige, Finland och Estland försöker man på morgonen att överblicka katastrofen. Sjöräddningen i Åbo leder insatsen. På olycksplatsen finns finlandsfärjor och lastfartyg. Helikoptrar med ytbärgare avlöser varandra och har arbetat utan uppehåll i flera timmar. Men fortfarande vet man inte hur många som var ombord när färjan sjönk. Passagerarlistorna är bristfälliga och det fanns fripassagerare. I frihamnen samlas oroliga anhöriga.
Ovissheten, den är väldigt stark.
Det är många anhöriga som har passerat in.
Ja, det är många anhöriga. Nej, det är inget roligt alls här idag.
Radiobilar, mikrofoner, kameror. Alla här för att rapportera om det otroliga, det osannolika som kanske är den största mänskliga katastrofen i Östersjöns historia.
Och vi väntar på besked. Så länge man har ovissheten så har man ju också hoppet. Och sen när de definitiva beskeden kommer, det är klart att då är ju den svåra stunden.
Helikoptern med Ulla och de två andra från livbåten åker till Huddinge sjukhus. Där tar man prover och röntgar Ullas skalle. Hon är blåsvart under ögonen. Ett tecken på upprepade slag ovanpå huvudet. Men viktigast av allt är att få upp kroppstemperaturen. Det görs med varma filtar, men det måste gå långsamt så inte hjärtat tar skada. Ulla placeras på ett eget rum.
Och det där rummet, det kändes jättestort.
Vad tror du det handlar om?
Att jag kände mig så liten. Och ja, jag tänker att nästan att det var att jag var som en bebis.
Ulla minns den sjuksköterska som övervakar hennes upptinande.
Och hon satt vid min sängkant på en stol. Hon hade långt, mörkt hår. Och så sjöng hon. Ty blott en dag ett ögonblick i sänder. Och jag förstod att det hade hänt någonting allvarligt. Jag var nog jättechockad. Och jag förstod inte riktigt vad det var som hade hänt. Men när de skulle ringa mina föräldrar, det här är jättejobbigt. För det är fortfarande, det är en grej som fortfarande är jobbig. Då säger jag till dem att de kan inte ringa förrän min syster kommer. Ska de ringa våra föräldrar så måste de ju säga att båda barnen är där.
Föräldrarna och lillebror Magnus väntar hemma i Årjäng på besked. De talar oavbrutet i telefon med stora syster Irene. De vet nu att det var den här färjan Lena och Ulla skulle resa med. Men Irene hoppas fortfarande att hennes systrar inte gick ombord när de fick veta att det skulle bli storm.
Men desto längre dagen gick så förstod vi att de var det. Det var jättehemskt, det var så jävla hemskt. Så framåt eftermiddagen så ringer telefonen och då är det min bror som ringer. Så sa han att Ulla finns på Huddinge. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså, det var ju bara jättehärligt, underbart. Men i samma sekund så visste man att Lena fanns ju inte. Så det blev så himla märklig. Man var ju så fruktansvärt glad att Ulla fanns. Men samtidigt var man ju lika ledsen över att Lena inte fanns. Så det blev liksom, jag vet inte, det blev kaos. Så på dagen efter då så åkte jag ju upp till Stockholm. Men det var så märkligt. Det såg man. Flaggorna vajade på halvstång i stan liksom. Det var helt surrealistiskt. Då. Det var, man fattade ingenting. Då hade då Ullas pojkvän ordnat. Vi fick bo där i en lägenhet. Och då åkte jag till sjukhuset då för att Ulla var där. Och sen handlade det om, vi ville bara skydda Ulla. Alla ville bara liksom skydda Ulla på något sätt. Och det gick inte att skydda Ulla.
Under veckan översvämmas medierna av rapporter kring olyckan. Det står klart att av 989 människor som befann sig ombord har bara 137 överlevt. Av 371 kvinnliga passagerare har 14 räddats. Man letar efter orsaker till det oförklarliga och skrämmande detaljer från människors kamp för överlevnad blandas med beskrivningar av hjältedåd. För Ulla är varje påminnelse en plåga.
Det gjorde ju så förbaskat ont. När de där stunderna liksom kröp på mig där jag kunde känna en liten stund att det här har faktiskt hänt. Det var då vasar flög och löpsedlar revs sönder. Och jag kände en otroligt desperat känsla. som jag aldrig någonsin har känt förut. Det var en helt ny känsla som var i mig.
Har de mentalt förstått vad de har varit med om?
Samtidigt är Huddinge sjukhus mer eller mindre belägrat av journalister.
De allra flesta som är på plats just nu har en stor sorg inombords, samtidigt som de är djupt chockade över en upplevelse de har gått igenom. Och det är liksom en dubbel kompott som gör att det knappeligen är någon som är mogen att ställa sig inför en sån här stor skara människor.
Hon var jävligt förbannad. Alltså hon var jättearg.
Vännen Anneli pratar med Ulla på telefon.
Och det hände saker under sjukhusvistelserna som jag förstår att hon hade verkligen anledning att bli förbannad.
En reporter har lyckats ta sig ända fram till Ulla genom att låtsas vara en släkting som kommer med blommor.
Ulla vart förtvivlad. Och kastade en vas i en vägg. En vas med blommor i väggen. Det berättade hon för mig. Jag kan se det framför mig hur hon tar den här vasen och slänger i väggen.
Den bristande säkerheten gör att Ulla och flera andra överlevanden flyttas från Huddinge sjukhus. Men innan dess hinner hon träffa de andra två från livbåten. Den unge estländaren visar sig vara en fripassagerare som följt med några kompisar som jobbar ombord. Kvinnan och hon möts i rökrummet. Hon heter Olivia. På Södersjukhuset dit Ulla flyttas bedömer man att det finns en suicidalrisk. Hon skrivs in på psykiatrin.
Det var en sluten avdelning. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag hade så oerhört svårt för att blunda. Och jag var ju inte ensam om det där. Så när jag vankade runt i korridorerna, då var det flera som vankade. Och det var faktiskt ganska skönt. Och då kände jag mig väl inte så utsatt.
Fick du besöka din familj också?
Ja, min familj var där hela tiden. Min syster bodde där. Hon bodde där ganska mycket.
Jag kände som att jag struntar i mitt liv nu. Nu ska jag bara finnas här i resten av mitt liv för henne om hon vill det. Jag känner nu stannar jag här. Men sen kom en dag när jag var hos Ulla, så kom den här fantastiska mannen Lars. Jag vet inte, det var som en ängel liksom.
Han kommer in i rummet och jag känner en sån värme direkt. Och någon som tittade på mig med helt orädda ögon.
Som jag minns så ringde en avdelning. De bad mig komma upp. De hade fått in en patient som hade överlevt Estonia.
Lars, som är präst och psykoterapeut, går direkt till Ullas rum.
Jag tror att det var Ullas syster som satt där. Och Ulla låg i sängen, blåslagen och så ganska bedrövlig ut. Jag satte mig också någonstans där. Det fanns ju inget att säga, så det gjorde jag inte. Långt senare minns jag att Ulla sa till mig att det var tur att du höll käften när du kom upp. Ja, säger jag. Det fanns ju inget att säga. Men vårt första möte, det var alltså tystnad.
Och där knöts det ett band mellan oss. Jag tror att det är första gången efter händelsen där jag känner att det finns en trygghet.
Till att börja med så sågs vi nog, om inte alla dagar i veckan, så i vart fall alla vardagar. Och vi hade en kommunikation som bitvis, tror jag, rörde sig på väldigt primitiva plan. Man måste ju uppleva som overkligt. Det här är ju ett stort fartyg. Många våningar. Med affärer och sporthallar och allt möjligt. Och så bara försvinner det. Overkligt. Mm. Som jag minns det så handlade ju hela det här samarbetet om i allvarligaste mening om existentiella frågor. Va? Leva eller inte leva. Där fanns ju bland de omkomna då en syster och ett par studiekamrater. Men det som förmedlades var ju väldigt mycket en förtvivlan över att vara den som hade överlevt.
Skämdes så mycket i början för att jag fanns. När så många andra inte fanns. Och det kom ju också åter till den här känslan på båten att jag heller aldrig tänkte att det här ska jag klara och hur ska jag göra? Ska jag hoppa i här? Eller hur? Det fanns ju inga sådana. Jag var ju på något sätt livlös. Så blev det ändå jag som fick den där lotten till gå tillbaka till start. Och samtidigt också känslan av att inte riktigt vilja det här. Och tänka så här, fan, här kommer jag tillbaka till den här galna världen och jag fattade kanske inte allt innan, men nu förstår jag absolut ingenting. Det kändes, ett tag kändes det som, ja men det här är mitt straff.
Ulla känner sig trygg på den slutna avdelningen, men hennes pojkvän lider av att se henne där. Ulla skriver ut sig från sjukhuset, kanske i tidigaste laget. Det har gått 2 veckor sedan olyckan.
Hur var det att komma ut?
Det var hemskt. Usch. Ja, det var hemskt. Jag kunde nästan inte vara inne.
Ulla flyttar in i pojkvännens lägenhet där hennes familj fortfarande bor kvar.
Och då bodde hon med oss där, men vet du, vår familj har varit ganska lugn av sig. Vi har inte haft så mycket konflikter och allt. Men du vet, det var kaos. Vi bråkade och vi kastade möbler. Alltså det var helt... Det blev liksom... Ja, det var så märkligt.
Alla pilar som pekat så tydligt framåt, konsten, kärleken, familjen, resorna och Lena, ligger nu som plockepinn vid hennes fötter. Men mitt i kaoset finns en lugn plats. Lars har ett samtalsrum på Maria Pool. Han ordnar så att Ulla får komma dit flera gånger i veckan. Och han ger henne ett visitkort med sin adress och telefonnummer.
Det hade jag i bakfickan på alla mina byxor. Men det var som en sån stor trygghet att ha det här kortet. Med hans nummer i min bakficka. Det blev som min ryggrad.
Hade du förstått att Lena var död då?
Ja, det hade jag, men ändå inte. För jag väntade ju länge på henne. Jag höll ju på att ringa hem till henne och liksom... Jag hade ju förvarat hennes kläder ganska länge, för jag tänkte hon kommer nog tillbaka.
Lenas minnesstund var ju jättefin. Vi bar dit Lenas gamla skrivbord som hon hade släpat med sig från alla lägenheter hon har bott. Och så hade vi ett jättefin bild på Lena. Ulla fick ju gå på 3 minnesstunder och stå där och känna skuld och skam. Nej, det var ingen som tror jag gav henne det, men hon kände ju det över att hon överlevde. De åkte 4 tillsammans. Det är ju nästan för svårt för att kunna överleva det på något sätt.
Någon glädje över att ha överlevt kan hon inte känna. Men där finns någonting annat. Ett bestående minne från hennes möte med döden.
Det var vackert, jag vet, jag var så nära att dö och jag vet, jag var på väg bort. För det var ju också sen att bära den känslan med mig. Att min syster och mina vänner och alla som var på den här båten som blev instängda, som drunknade. De hade ju oerhört mycket panik. Men det slutade i det här ljuset. Och det blev som att jag blev någon profeter som skulle försöka förmedla det till människor som var så ledsamt. Det var ju också, men jag hade någonting mer med mig som de som hade varit här hemma och inte haft den upplevelsen. De kunde inte förstå vad det var jag ville säga.
Längre fram i arbetet så blev jag ju ganska rädd. När jag noterade att hennes vilja att leva inte var så stark. Eller inte alls.
Vad kunde du göra?
Dels handlar det om att tydliggöra. Så att det där som svävar lite grann blir faktiskt utsagt. Alltså, brukar man ju göra med människor som är suicidnära. Hur tänker du då? Vad tänker du mer precis? Har du planerat? På vad sätt tänker du göra? Ja. Så. Och sen får man ju på något sätt bekräfta det som de bitar av en människa som vill leva.
Han kände min förtvivlan. Och han vågade stå kvar i den. Utan att göra så stor grej av det. Och där skapade han något. Något mod han gav till mig och ändå började ta steg framåt.
Så du började gå?
Ja, jag promenerade så mycket.
Varje morgon när DN kommer i brevlådan letar hon fram annonserna under saker till salu. Om prylen finns i Vällingby eller Farsta så blir det ett lagom utflyktsmål.
Jag hade ett uppdrag. Visste jag att jag hade bestämt en tid där i Farsta så ledde det mig inte någon annanstans utan det ledde mig till Farsta med mina fötter. Jag tänker att det var en fantastisk terapi. Och sen kom jag in i hem där ingen visste vem jag var eller vad jag var med om. Jag såg helt normal ut och jag tittade på soffan och sa nej tack. Det var inte riktigt som jag hade tänkt och så promenerade jag tillbaka. Så hade det gått en hel dag.
Var det här dina hemliga utflykter?
Eller? Det var ingen som visste att jag promenerade tillbaka.
Ulla hjälper en äldre man att städa ur ett förråd. Han bjuder på kaffe och berättar om sitt liv. I rummet bredvid ligger hans fru för döden. Ulla går hem med en kryddhylla som hon får i present.
Jag tänker på de mötena, alla de mötena när jag promenerade. Det var ju oerhört många fina möten. För nu har jag ju aldrig såna fina möten på det sättet. Men jag var helt öppen för det. Jag bara var här när det fanns som inget annat. Det jag kunde det var att gå upp på sängen och andas. Och sen blev det andningen förlängt med mina promenader.
Sen vände det ju så småningom. Exakt vad som gjorde det har jag ju ingen aning om. Men jag, när vi slutade vårt samarbete då... Ja, det var jag säker på. Nej, hon kommer att kämpa vidare.
Några år senare träffar Ulla en man, en blivande sjökapten, som blir pappa till hennes två barn.
Hon ringde och berättade det där och att hon hade gjort en lång resa då med hans oljetanker. Ja. Jag tror han var segla överstyrman på den där båten.
Vad tänker du om det, att hon gav sig ut på Stilla havet?
Ja, jag tänkte, ja, typiskt Ulla. Hon hade bestämt sig för att leva. Och så gjorde hon det fullt ut.
Jag tänkte att jag alltid skulle vara som en sån här observatör i livet. Som bara gick och observerade allting, som var utanför precis allt. Men när barnen föddes så var den var helt borta. Observatören bara plupp försvann. Jag är så oerhört tacksam för barnen. fast de är så stora idag. Jag tycker nästan synd om dem, att jag är så galet tacksam för dem. Det var inte så att jag gav dem ett liv, utan någon gav ju faktiskt mig ett liv. Mm.
Nu har hon en plats i livet igen. Världen har vridits rätt. Men konsten har varit svårare att hitta tillbaka till. Trots att hon mot alla odds tog sin examen från Konstfack redan 2 år efter olyckan.
Jag trodde ju i början inte jag någon gång skulle hålla en penna eller pensel eller skrinram eller någonting. Det var helt främmande.
Men en dag, 10 år efter olyckan, så händer något. Hon klipper till ett jättestort papper och börjar rita små, små prickar.
Det var som att det slöt tag i mig, slöt runt mig. Och det blev så oerhört viktigt. Och så höll jag ju på några månader. Det var som att motorn hade satt igång. Jag gick upp jättetidigt på morgonen, gick till min ateljé. Prickade som galning hela dagen. Pappret var jättestort, prickarna var jättesmå. Plötsligt kände jag en mening. Och jag tänkte också, jag gör någonting som är fullständigt meningslöst, men det skapar en sån mening till mitt liv just nu. Det var fantastiskt.
Jag ska bara hälla på lite vatten på de här blommorna.
Vi är vid sörmländska kusten.
Och jag älskar de blommorna.
För några år sedan hittade Ulla här en öppen men samtidigt skyddad plats.
De är helt tokiga att hitta.
3 trähus i olika storlekar på en kulle med stora lövträd. Hit har hon flera gånger tagit med kvinnan från livbåten, Olivia, som förlorade 5 vänner och kollegor och en nära anhörig på Estonia. De två har mötts många gånger under de 25 år som gått sedan olyckan. Men det har inte alltid varit enkelt. De är ett omaka par.
Hon och jag har ju varit precis i samma kaos. Så när vi ser varann så är det så absurt. Så då måste vi skratta. Måste skratta hysteriskt kanske en kvart. Och sen börjar vi lite smått att prata.
Jag köpte kardemommabullar.
Var ska vi sitta då?
Här. Jag kastar ut lite kuddar.
Det är sommarens varmaste dag.
Ja.
Vanligtvis är det Olivia som pratar mest om det som hände den där olycksnatten. Och Ulla som blir osäker och inte riktigt minns. Men någonting har förändrats.
Läs nu, Ulla. För mig. Jag vill höra dina tankar.
Senaste året har Ulla börjat skriva.
Det är som att trösta. Men hur skulle jag få någon annan att förstå? Jag slutade ganska snabbt att berätta om döden. Gick liksom inte att få ihop det med smärtan. Men jag bar den nära i mitt hjärta.
Du skriver ju så vackert. Jag skulle ju aldrig kunna skriva så där. Du kan ju verkligen komma och skriva om det här. Medan jag liksom skriver bara. Han slet med håret och jag fick sätta armbågen. Han skulle ta mig flytväst. Och det är två olika. Det kan ju vara för att jag fick ju slåss hela tiden.
Det är så jävla knäppt den här upplevelsen jag har varit med om. Så det är klart att det rymmer massor av berättelser, historier.
Ja, det skulle aldrig ta slut.
Nej. Och sen pratar vi om den också på helt olika sätt. Men hade vi pratat om det på samma sätt, då tror jag heller inte att vi hade kanske härdat ut med varandra. Jag vet inte.
Ja, jag har aldrig tänkt på det, men du har nog faktiskt rätt.
Olivia har läst och sett det mesta som finns om Estonia.
Jag måste se, jag måste veta. Åh, ja men det här...
Hemma har hon flera svenska och utländska filmer med intervjuer av personer som var med ombord.
Sen vet inte jag, Ulla, vet du alla de här som har pratat ifrån olika länder? Jag trodde du hade sett det. Mm. Nej. Skulle du vilja göra det?
Nej, jag har nog inga behov av att röra runt i själva händelsen. Faktiskt. Nu har jag kommit till den punkt att jag har min berättelse. Och jag är också fine med den liksom. Och det är den jag ska fortsätta leva med. Akta så inte bullen i halsen. Tyckte jag var väldigt poetisk nu. Eller var det så roligt?
Nu gick väl markvarn.
Min? Ja, det var väl bra. Det var väl på tid.
Ni har hört Estonia, natten jag inte dog, av Annika Olsson. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Susanne Martinsson. Och det här var en P1-dokumentär från 2019.